Igår morse läste vi lite tillsammans i Guds ord om vad vi skulle kunna kalla för positivt tänkande när vi rör oss på Bibelns mark. Och som jag sa igår, det där är ju ett uttryck som har förekommit i många olika sammanhang där vi fått lära oss att om man bara tänker positivt så kan man vinna världsmästerskapet i boxning och man kan hoppa över en ribba högre än alla andra eller komma 200 delar före inför en backe. Tänker man positivt och talar positivt så kanske det också kan bli en kristallkatedral istället för en vanlig träkyrka. Men det var egentligen inte det såg vi i skriften som förtjänar att kallas för positivt tänkande. Så det där som vi så ofta kallar positivt tänkande, det handlar ju om konsten att få skapelsen på våra villkor. Men när skriften talar om ett positivt tänkande så talar det om något helt annat. För det är så här att när vi talar om Guds avsikter med våra liv, då kan vi inte ta till i överkant hur positivt vi än tänker. Men där drabbas vi väldigt ofta av negativt tänkande. Oj, 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 det är mulet ute, Gud är säkert inte god emot mig idag. Eller hur vi nu brukar uttrycka det. Vi har ju en väldig förmåga att tolka det som händer i våra liv som om Gud hade glömt oss, som Gud hade släppt oss, som om vi hade halkat av ifrån hans väg utan att riktigt veta när vi gjorde det och utan att ha fått ta emot några varningssignaler. För vi misskänner så ofta Guds avsikter. Och det handlar ju egentligen om att vi ska lära oss att ta emot livet på hans villkor utan att misströsta och utan att ge upp. Här behöver vi lära oss mycket positivt tänkande. Att kunna hålla för att Gud är god även om det regnar småspik. Nu ska vi fortsätta med temat positivt tänkande. Nu är vi alltså klara över att vi kan aldrig tänka för positivt när det handlar om Guds avsikter. Nu ska vi gå vidare till skriften här och tränga mera in i detta intressanta ämne, positivt tänkande. Romarbrevets 6:e kapitel. Vi börjar läsa i 9:e versen och läser till och med 14. Romarbrevet 6, 9:e versen. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten utan låt Gud bruka er. Ni som ju har återvänt till livet från döden, låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Det jag är ute efter är den 11:e versen egentligen. Så skall också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Det handlar om ett tänkesätt. I gamla översättningen står det någonting om att ni ska hålla före att ni är döda för synden. Och kikar man i den grekiska grundtexten så står där ett väldigt skojigt ord. Ett ord som egentligen är knyckt ifrån, vad ska vi säga, bokföringsteknik. Ett bokföringsord, sånt som när man sätter upp en budget och balansräkning och resultaträkning och vad det heter. Allt sånt där som jag aldrig begriper mig på. För då sätter man upp poster i olika kolumner. Och det är lite grann det som det här ordet betyder. Det är ett räknesätt. Du ska räkna dig själv som död. död ifrån något, nämligen ifrån synden. Vi får titta lite granna i andra Korintierbrevets femte kapitel är det, för att se vad det betyder. Andra Korintierbrevet 5 och 15. Där står det om Jesus så här: och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för det. Om du håller ett finger här i andra Korintierbrevet, vi kommer strax tillbaka dit. Och så går vi tillbaka till Romarbrevet 6 igen. Det skulle jag nog ha sagt ifrån början. Det handlar nu alltså om att inte längre leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för oss. Nu ska vi gå tillbaka till Romarbrevet 6 och kolla vad det står här. Om du tittar i 10:e versen där: när han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Och det här handlar om Jesu människoblivande. Han måste så att säga födas i mänsklig gestalt för att kunna utsättas för frestelsen att leva för sin egen skull. Och den frestelsen övervinner han konsekvent ända till slutet. När han till sist ger sitt eget liv, då har han så att säga lämnat allt bakom sig. Då har han definitivt visat att han inte ville leva för sin egen skull. Det fanns inte i hans liv något hit men inte längre, utan det fanns en gränslös rättfärdighet. Han lever hela tiden för faderns skull, fastän han kunde levt för sin egen skull. Och så står det: när han dog, dog han bort från synden en gång för alla. Synden, alltså frestelsen, viljan att leva för sin egen skull, den dog han bort ifrån. Den lämnade han efter sig. Den tog han inte med sig när han kom ut ur graven. Och så säger nu Paulus att vi har dött med honom och vi har uppstått med honom. Och i oss finns nu en möjlighet att inte längre behöva leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för oss. Om du går tillbaka till andra Korintierbrevet 5, så ska vi läsa den här versen som man brukar läsa i andra Korintierbrevet 5, nämligen den 17:e versen. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det gamla är förbi, vad då det gamla? Jag kommer ihåg massor av saker från tiden innan jag blev kristen. Det är inte alls förgånget och jag är mig tämligen lik trots allt. Det gamla är förbi. Det absolut tvingande kravet att leva för min egen skull. Jag vågar inte ställa mig fram och säga att jag är totalt osjälvisk, för det är jag då sannoliken inte. Men det finns tillfällen, det finns ögonblick, och det gör det i allas våra liv, då den här kraften som Jesus ställer till vårt förfogande ändå får lov att verka. Och det är ju saligheten på jorden. Det är ju då man känner: här har vi meningen. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Men Hur ska detta bli möjligt? Rent praktiskt, rent konkret. Jo, säger nu Paulus, här behövs ett litet stycke av Guds tänkesätt. När du ser på dig själv ska du säga, du är död. Du har dött ifrån synden. Vi får påminna oss nämligen vad Jesu verk betyder i våra liv. Vi säger så ofta han segrade på Golgata. Och frågan blir, vem segrade han över? För en seger vinner man ju alltid över någon eller över något. Ja, säger vi djävulen. Ja, så var han på Golgata, säger vi. Det står ingenstans i skriften att han var. Det är möjligt. Han stod antagligen och tittade på. Men han vann en seger över sig själv. Kliv ner från korset och bevisa att du är Messias. Han vart frestad in i det sista. Om han hade försökt, hade det gått? Ja, visst hade det. Jag hade kunnat bedja min fader i himlen och han hade sänt 12 legioner änglar. Kommit på momangen och plockat ner honom. Men hur skulle då skriften fullbordas? Och vi får påminna oss att vi har dött tillsammans med honom som dog för oss. Att vi har valt ett annat liv. I medvetande om vad han gick igenom. Ett stycke Guds tänkesätt. Och som jag sagt redan förut, det där kan man behöva påminna sig i alla möjliga situationer. Vi antar att vi skulle ha en förbundsgudstjänst ikväll, det ska vi inte ha, men vi tänker oss det. Och så en halvtimme före denna förbundsgudstjänst så skulle jag gått runt och frågat några stycken, vill du vara med som förebedjare? Och det långt vanligaste svaret i kristna kretsar är ju att nej, jag känner mig nog inte riktigt beredd. Jag kan nog inte det. Nej, det tror jag att du inte kan. Det kan inte jag heller, det kan ingen av oss. Men vi är ju döda. Och det förväntas ju ingenting från den som är död. Eller hur? Det är skönt. Du kan aldrig begära något av den som är död. Ibland så drabbas vi av den här stora kravkarusellen, va? Det religiösa ekorrhjulet. Gud kräver så mycket av oss och väntar så mycket av oss. Ja, men han kan ju inte vänta något av dig, du är ju död. Eller hur? Och det är ganska skönt. Därför att när du har dött bort ifrån alla prestationer och alltihopa detta gigantiska maskineri, då kan du ju komma in i det barnaskap där det hela har, så att säga, en grund av glädje att stå på. Men det är ett stycke Guds tänkesätt. För det här, det glömmer vi märkligt nog väldigt kvickt av eller bort, att vi är döda. Man kan inte ha förtroende för den som är död. Så du kan inte ha något självförtroende. Men du kan ha ett förtroende för honom som lever i dig. Det är ju härligt. Du ska hålla före att du är död från synd. Det handlar om att påminna sig om vad Kristus har gjort. När jag kom till er var det inte med någon hög vishet eller hur det är Paulus skriver, men det enda jag ville tänka på, det var Kristus och honom som korsfäst. Han påminde sig att han var död. Och fastän han var svag och rädd och full av ängslan kunde han ställa sig fram inför människorna i Korint och vittna om Guds rike. Jag ville inte att er tro skulle vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Hur skulle han få det till att bli Guds kraft och inte hans vishet? Han får påminna sig att han är död. Det är ett litet stycke gudomligt tänkesätt. Vi går till Romarbrevet 4. Jag läser där från början. Vi kan läsa de första 9 verserna. Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig, oberoende av hennes gärningar. Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd. Denna saligprisning gäller den bara de omskurna eller också de omskurna. Jag har redan sagt, för sin tros skull räknades Abraham som rättfärdig. Ja, här låter ju som en ren räknelektion, eller hur? Hur många gånger detta ord räkna kommer tillbaka. Det är hela tiden samma bokföringsterm som vi mötte i Romarbrevet 6. Därför att när du räknar dig som död för synden, så räknar Gud dig som rättfärdig i himlen. Det är väl härligt. Himmelsk matematik det här. Därför att när du längtar efter att få dö bort ifrån tvånget att leva för din egen skull och sträcker dig efter förmånen att få leva för honom som dog och uppstod för dig, så säger Herren, ah, härligt, jag räknar dig som rättfärdig. Det betyder ju inte att du är immun mot synd och frestelser och allt det där. Men du är nu inräknad i den skara som på den yttersta dagen kommer att förvandlas till fullständig likhet med honom. Och i den skaran som hela tiden är på väg emot det stora gemensamma målet får du vara med och vandra. Du räknar dig själv som död för synden och Gud räknar dig som rättfärdig för himlen. Nu låter ju det här väldigt teologiskt och abstrakt. Så därför måste vi ha lite kött på benen. Ordet ska ju bli kött. Vi går tillbaka till berättelsen om Kain och Abel. Och påminner oss om vad vi läste igår. Första Mosebok 4. Ty det var ju så här att Kain och Abel, de offrade båda till Herren. Och Herren såg till Abels offer som det står. Han såg till Abel och hans offergåva. Men till Kain och hans offergåva såg han inte. Och då tänkte Kain ungefär som vi också brukar tänka i motsvarande situationer. Alltså, varför blev han helad? Här sitter jag fortfarande med mitt nageltrång. Det har inte hänt någonting med det. Har han bättre tro än jag? Eller är han frommare? Eller vad är det för fel någonstans? Det måste vara något fel någonstans, tänker vi. Istället för att tänka gemenskapens tankar, så tänker vi söndringens tankar. Du, som jag sa igår och säger idag igen, Kain kunde tänkt så här. Vad roligt att Abel blir välsignad, han är ju min bror. Och vi hör ju ihop, brorsan och jag. Det är ju inte så många människor på jorden. Och nu har Gud liksom välsignat Abel och jag kan ju vara med på ett hörn här. Jätteroligt. Vi har blivit välsignade, Abel och jag. Så kunde han ha tänkt, om han hade påmint sig att han var död för synden, det vill säga. Det är det som är poängen med att vi påminner oss om att vi är döda för synden. Alltså döda från tvånget att leva för vår egen skull och räkna hela tiden på vad vi får och vad vi inte får. Personligen, jag. Utan när vi på det sättet är döda för synden och lever för Gud och är räknade som döda av oss själva och räknade som rättfärdiga från himlen, så är vi alltså infogade i Kristi kropp som lämmar i kroppen. Så vi är inte fritt flytande mini-Jesusar, utan vi är lämmar i en stor Kristuskropp. Och där får vi ju börja att öva oss i, om jag får uttrycka det så, att tänka kollektivt. Det enklaste varianten med kollektivt tänkande, det är när man har gått och gift sig. Därför att om man ständigt tänker jag när man är gift, så blir man inte gift länge, höll jag på så här. Det vill säga, det blir inte så roligt att vara gift. Men ju mer man tänker vi. Alltså om en av äktenskapets hemligheter är ju just att man där får börja öva sig i att dö bort ifrån sin totala individualism. Det är ju därför det är värre att gå och gifta sig med en 45-årig gammal ungkar som aldrig varit gift och fått en massa vanor, än att gifta sig med en någorlunda ung människa, om jag får uttrycka det så. Därför att han har ju mer att lägga av sig av det där med tvånget att leva för sig själv. Det går nog det med, ska du se. Ja, man trampar i klaveret ibland. Och om man liksom bara tittar på sin äktenskapspartner och undrar vad man kan få ut av honom eller henne, så blir det ju inte heller så livat i längden. Men mera om man tänker, vad kan jag ge? Om man ser på den gemensamma sparbanken och undrar hur stora uttag man kan göra, så går ju banken snart i konkurs. Men om man hela tiden frågar hur stora insättningar kan jag göra, så blir det ju jätteroligt med tiden. Kanske redan från början. Alltså vi får lära oss att tänka kollektivt, påminna oss själva, nu är vi döda för synden. Precis som den nygifta ungkaren får tänka, nu är jag död från ungkarslivet. Och det betyder bland annat att jag har hivat ut den gamla dresskalendern för att skaffa mig en annan till exempel. Och lite andra såna här saker som kanske hör det gamla livet till, som man nu alltså får städa undan. Om man får ett återfall, så får man påminna sig, nej, jag är död för det där. Jag har klivit ut ur det livet. Jag lever nu ett annat liv. Så ska ni se på er själva. Ni är döda för synden, men lever för Gud. Om vi går till första Korinthierbrevet, det första kapitlet. Ett kor 1 och 10. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Ja, det där blir ju svårt. Hur ska vi som kristna kunna stå eniga i tankar och åsikter när det finns så många teologier? Det torde vara omöjligt vid det här laget. Ja, vi får ju påminna oss att all kunskap är ett styckverk. Ingen har hela kunskapen, ingen har all vishet och allt förstånd. Vi får respektera ibland att vi läser olika i skriften. Men det är nog inte det som menas här egentligen. Utan jag vill dra en lans för det jag skulle vilja kalla för enhetens tänkesätt. Och det är just det här som vi nu har varit inne och börjat lukta lite på. Ty även om vi har olika uppfattning i dopfrågan, så kan vi ändå stå eniga i tankar och åsikter på det viset att vi alla håller före att vi är döda för synden och lever för Gud. Vi kan alla påminna oss om att det nu inte gäller att snickra upp några revir kring dopfrågan. Och utifrån mer eller mindre välpansrade murverk beskjuta varandra med teologiska kanonskott. Utan att även om vi tycker att varandra läser uppåt väggarna tokigt, så kanske vi ändå måste försöka att påminna oss om att vi ska inte använda denna fråga för att, så att säga, bygga upp något eget. Utan att vi får arbeta samman så mycket vi kan. Och sedan så får vi försöka vara så praktiska som möjligt. Alltså att inte lägga in någon prestige. Ty prestigen splittrar oss alltid. Egentligen ligger det här tänkesättet kanske allra mest på den bogen att vi måste få en klarhet om vad som är stort och vad som är litet i Guds rike. Att det råder en omvänd värdeskala. Det som är stort i världen är litet i Guds rike. Och jag tycker om att läsa, ni kan hålla ett finger här i första Korinthierbrevet 1, så ska vi bara bläddra till Markus 9. En text som jag tycker är så finurlig. Markus 9:33. De kom till Kafarnaum, och när han var hemma igen frågade han dem: vad var det ni talade om på vägen? De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de 12 och sa: om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn och ställde det framför dem, la armen om dem och sa om det och sa: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig. Lärjungarna lärde sig ganska snart att Jesus inte gillade det här samtalsämnet, men de kunde inte låta bli. Så nu när han frågar: vad pratar ni med varandra om på vägen? Så teg de. Ah, det var då bedrövligt att han skulle fråga om det här igen. De visste att han inte gillade det, men de förstod inte varför. De hade inte förstått vad det vill säga att vara död från synden. Död från tvånget att leva för sig själv. Det är ju intressant att man kan bli den största av alla. Det råder inte jämlikhet. Men den största av alla ska vara den som tjänar de andra mest. För det är Guds tänkesätt. Då är man som mest död från tvånget att leva för sig själv. Och det är det största. Att vara mest frigjord ifrån det tvånget. Och därför är det som är litet och ringa och oansenligt och löjligt och töntigt och fjantigt och inkompetent i denna världen. Alltid någonting som har Guds rikes möjligheter framför sig. Om vi går tillbaka till första Korinthierbrevet 1. Tjugosjätte versen. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen, det utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte skall ha sin stolthet i Herren. För vi faller ju ständigt tillbaka i världens tänkesätt. Att det stora är stort och det lilla är litet. Jag tycker det är så intressant. Vi satt här inne igår eller i förrgår var väl och talade lite grann om det här med kyrkbyggen. Och där tycker jag det här ordet i Jesaja 66 är så intressant. Vad skulle ni kunna bygga för ett hus åt mig, säger Herren. Vad är det som hindrar ekumeniken i Sverige, svarar alla kyrkor. Vad är det som binder all verksamhet i alla församlingar så att den inte går att förändra, svarar alla kyrkor. Var sitter tröskeln någonstans som folk har så svårt för att komma över, svar i alla kyrkor. Och jag tycker det är extra gripande när en församling som har en stor härlig kyrka smäller upp ett tält 50 meter utanför på gräsplanen för att ha väckelsekampanjer. I det fasta medvetandet om att folk har lättare för att slinka in i tältet än att gå in i den fina kyrkan. Därför att det stora är inte stort, utan litet i Guds rik. Medan det lilla, det primitiva, det töntiga, det provisoriska, det som ingenting är, det har Guds rikes framtid och resurser för sig. Vi har ju talat om väckelsen i Kina där det inte finns några kyrkor. Man sitter hemma i husen och ber. Och det skulle man ju nästan önska att de inte fick pengar till att bygga kyrkor för. Därför att då går det naturligtvis för dem som har gått för oss. Vi får stora härliga kyrkor men ingen folk. Det är bättre att ha mycket folk och inga kyrkor. Om man nu får spetsa till det lite grann. Det är väl kanske aldrig en fråga om ett antingen eller. Men det jag menar är att ju färdigare och perfektare och mera avslutat vårt kyrkbygge är, med klockspel och roterande änglar och allt, va? Så är ju det hela kört. Det blir så färdigt så vi orkar inte ens själva gå i vår egen kyrka. Det är på något vis en vinst i att inte bli för fullbordade och för fullkomnade med sånt här. Det är för att det som är stort i världen är litet i Guds rike. Och vi sätter oss i skuld för miljon och miljardbelopp för att bygga hus som kanske är lika mycket till hinder som till gagn. Vad skulle ni kunna bygga för ett hus åt mig, säger här. Ja, det var en parentes. Men vi måste lära oss att tänka kollektivt. Och vi måste lära oss att tänka i att detta, det enkla och det ringa, har Guds möjligheter. Medan det stora och det perfekta och det avslutade som regel också representerar själva förstelningen. Så problemet är ju nästan aldrig att bli etablerad utan att undvika att bli etablerad. Vilket visar sig vara svårare än att bli etablerad. Vi går till första Korinthierbrevet 12. Det där ges oss i skriften den stora lektionen i hur man gör när man håller för att man är död från synden. Död från det stora och i världens ögon härliga och död ifrån tvånget att leva för sig själv. Där kommer just den här liknelsen om Kristi kropp, kroppen med lemmarna, 12:e versen. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Tvärtom, lyssna nu, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Här får vi lära oss ett enhetens tänkesätt. Och det består i att inte räkna hela tiden. Hur stor är jag och vad vinner jag på det här? Utan att vi får lära oss att inte se på individerna utan på Kristuskroppen, helheten. Och finna vår plats i den helheten utan att ständigt gå och försöka bedöma de andra lemmarna. Att inte klassa ut sig själv och säga, jag har inget öga. Jag skulle vilja vara profet, men jag är ju tyvärr inte profet, så jag hör inte hemma här. Hej, det är möjligt att du inte är. Men du är ju något annat, något är du. Du kan inte klassa ut dig själv och säga, du hör inte till kroppen, för du hör till kroppen. Du kan inte klassa ut de andra och säga det att, ja, här är ju bara jag som är profet. Och alla de andra är ju kass, jag får bilda en helt egen församling, en enmanskyrka. Det går inte det heller. Därför att hur du än försöker springa ifrån kroppen så hör du i alla fall till kroppen. Om vi går till 4:e kapitlet i första Korinthierbrevet så får vi där en intressant lektion. I positivt tänkande. Konsten att se på sig själv som död. Det är positivt tänkande. Ja. Vi ska läsa från början där. Till och med den 7:e versen. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han ska visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet, och då får var och en sitt beröm från Gud. Detta, bröder, har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos, för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håll er till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva? Nu sa jag ju nyss att det som splittrar kroppen, det är ju alla våra bedömningar. Att jag är tyvärr inte sån, eller jag är inte sån, och jag är inte lika andlig som Pettersson och Nilsson och Larsson och Svensson, så jag hör nog inte hemma här. Eller ännu värre, Pettersson och Nilsson och Svensson och Larsson och Andersson är inte alls så andliga som jag. I vilket, hur vi än dömer på det här sättet, så splittrar vi ju. Och så säger Paulus så här: vi, alltså vi allihopa, bör betraktas som förvaltare av Guds hemlighet. Vad förväntas av en förvaltare? En enda sak, att han är trogen. Inte att han är framgångsrik, inte att han uppvisar det ena eller det femte eller sjätte eller nittonde resultatet. Åh, jag bär inte så mycket frukt som jag borde, som det brukar heta. Det fordras en enda sak, att han är trogen. Det vill säga att han ständigt står kvar i detta att han är död ifrån synd. Och inte vinglar hit och dit. Så mycket det nu går. Men sen kommer Paulus in på detta med att vi dömer varandra. Och så säger han så här att mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig, inte heller dömer jag mig själv, säger han. I Korint var det ju så här att somliga höll sig till Paulus och andra höll sig till Kefas och några höll sig till Apollos och andra tyckte att ja, det fanns andra förkunnare att sätta upp en piedestal. Och det är att döma. Det finns två sorters domar. Det finns berömmelsedomar och det finns fördömelsedomar. Och Paulus varnar och säger: när ni på det sättet delar ut beröm eller fördömelse, så förstör ni Kristi kropp. Och nyckeln till det där ligger ju i att man inte håller före att Paulus är död. Det är ju ingen anledning att hissa upp Paulus i skyn. Han är ju död. Och Kefas, ja, vad ska vi prisa honom för? Han är ju död. Och Apollos då? Jo, han är ju död. Vem ska vi prisa då? Jesus Kristus, så håller kroppen ihop. Honom och bara honom. Men kom inte och säg att vi har lärt läxan på de 2000 år som har gått, för då tror jag det inte. För gubbjakten pågår oföränderligt. Och berömmelsedomarna delas flitigt ut i alla väderstreck. Och jag kan inte begripa varför vi aldrig lär oss att om du berömmer den ene, så fördömer du ju automatiskt den andra, även om du inte säger någonting till honom. Det är omöjligt att dela ut berömmelsedomar utan att det också, om inte annat, så i all tysthet faller en fördömelsedom någon annanstans. Och vi går här och släpar på vår självfördömelse och säger att jag känner mig så dålig, jag är så usel och det stora problemet i mitt liv är att jag liksom aldrig kommer till skott med mig själv. Ja, en av anledningarna till att vi släpar på så mycket fördömelse i Guds församling, är att vi så frikostigt delar ut berömmelse i alla väderstreck. Och jag föreställer mig att vi kommer aldrig loss ur all fördömelse, kollektivt menar jag nu. Det finns ju andra orsaker till att man kan uppleva svårigheter i sitt inre. Men kollektivt menar jag att vi en av de stora hindren för oss att komma loss ur all den myckna självfördömelsen ligger i att vi så flitigt och gärna berömmer människor. Jag brukar alltid säga när vi har överflödande hjärtas gemenskap att du får gärna nämna Faderns, Sonens och den helige Andes namn, men nämn ingen av ledarna, är du snäll, för du åker ut. Och det är nästan som att när lagen kom så fick synden liv och jag dog. Då, det är nästan som en sport, man måste säga något om ledarna. Men jag menar faktiskt allvar med det här. Vi måste lära oss detta. Paulus, han säger nu något väldigt intressant. Han säger så här: inte heller dömer jag mig själv, säger han. Och då tycker man att det låter ju ganska stöddigt. Är du perfekt, Paulus? Nej, säger han. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Det betyder alltså inte att jag har ingenting som inte skulle kunna komma fram i en verklig domsprocess. Men jag bryr mig inte om ni dömer mig, och jag dömer mig inte själv, och mitt samvete är rent, säger han. Och där liksom funderar vi en smula på hur han tänker, eller hur? Vi tycker det att antingen så gör jag ju fel och då hamnar jag under fördömelse. Eller också är jag oantastlig och då har jag ingen fördömelse. Men Paulus, han säger något mycket viktigt här. Den som dömer mig är Herren. Du har säkert erfarenhet av detta, att när Herren talar till dig om din synd så gör det ont, men du blir fri. Ty Herren kan uttala en dom över synden i ditt liv som du aldrig kan uttala själv. Har du någonsin träffat en flitig och energisk självfördömare som lyckats uttala så gräsliga fördömande ord om sin egen synd att han blivit fri ifrån den? Är det någon som har den erfarenheten? Jag har aldrig träffat någon, och jag vågar påstå att jag har pratat med tusentals självfördömare i min dag. Jag har aldrig träffat någon som sagt att jag lyckades. Det gick till sist. Jag lyckades säga usch över mig själv så många gånger så jag kom loss. Impossible, som min lärare sa i engelska. Sin Göteborgs engelska. Impossible. Omöjligt. Därför att det har Gud satt en spärr för. Om du kunde uttala så gräsliga domar över synden i ditt liv så du kom loss, så behövde du inte Jesu frälsning. Det har Gud effektivt sett till att du inte ska klara av. Därför är det heller ingen idé att försöka. Paulus säger det, jag försöker inte. Jag lämnar det till Herren. Vi vet ju alla vad vi går och brottas med i våra liv, eller hur? Och som vi på olika sätt fördömer oss själva för. Därför att vi glömmer av att vi är döda. Vi talar till oss själva som om vi var levande. Nu måste du försöka lite hårdare här, och nu får du hänga på lite bättre här, och skärp dig nu, och nu är det nyår, nu tar vi nya tag här, och spottar i de andliga nävarna så att säga, och kavlar upp ärmarna, och nu måste det gå. Paulus säger något helt annat. Jag dömer inte mig själv. Den som dömer mig är Herren. Du kan ta din brottningskamp och gå till Herren och säga: Herre, uttala din dom över det här så jag kommer loss. Det betyder ju naturligtvis inte att man öppnar alla slussar för synden och låter allting bara rulla på, va? Vi har naturligtvis en kamp att utkämpa. Men jag menar, du vinner ingenting i den kampen på att sarga dig själv. Att döma dig själv. Att behandla dig själv som om du levde när du är död. Det finns ett Guds räknesätt här. Du är död för synd, vilket betyder du vill inte detta, du önskar inte det här. Och då kan inte du uttala den dom över synden i ditt liv som åstadkommer omvändelse och syndaånger. Ty syndaånger och omvändelse kan bara den helige ande åstadkomma. Ingen människa kan komma till mig, säger Jesus, om inte fadern som är i himlen drar honom. Och det betyder alltså att det är bara den helige ande som kan åstadkomma den syndaånger som gör oss fria. Vi försöker på olika sätt sarga oss själva, piska oss själva, säga usch och fy och bu och bä över oss själva ständigt och jämt. I förhoppningen om att vi ska kunna lagra på så mycket på oss att vi till sist ångrar vår synd och omvänder oss från den. Vi har en känsla av att någonting borde liksom skruvas upp tills man liksom knäcker ihop och då har man ångrat synden och är man fri. Men det är bara den helige ande som kan få dig att ångra din synd så att du kommer loss ur den. Det är skönt att veta. Det finns inga självfrälsningsinstitut på den här kanten, utan det är så att det är bara Herren. Du kan bara be att Herren hjälper dig. Det betyder alltså att redan detta att du på ett sätt kommer loss ur självfördömelsens grepp gör att du har lättare för att se dig själv som en del av kroppen. Du kanske också får lättare att acceptera att de andra lemmarna i kroppen har sin kamp emot sina synder. När du har fått förlåtelse för din girighet, så att säga, även om du ännu inte har blivit löst ifrån den. Du har en brottningskamp med din girighet, så kanske du, när du ändå inte behöver vandra i självfördömelse för den, har lättare för att acceptera Svensson som har sin kamp emot lättjan. Vi kan ge nåd åt varandra därför att vi håller före att vi är döda för synden men lever för Gud. Här finns ett Guds tänkesätt som vi behöver upptäcka och lära oss. Därför att syndafallet handlar ju egentligen om att Adam vill bli som Gud. Och därför så finns det inbyggt i oss alla en tendens till människodyrkan. Motsatsen till gudsdyrkan är inte satanism, utan människodyrkan. Ty satanister har vi relativt få av, men människodyrkare vimlar av, också i Guds församling. Och det är en mycket lurigare variant. Det är därför vi sätter upp våra Maria-statyer i kyrkorna. Det är därför som vi prisar olika ämbetsinnehavare och förser dem med alla möjliga guldstavar och tehuvor och annat sånt där på huvudet, eller ställer fram dem med jätteaffischer med namn som står målade över hela väggar så här med 8 utropstecken efter. Människodyrkan, avgudadyrkan, styggelse för Gud. Och det är därför som vi har så svårt att komma loss ifrån det här med självfördömelse. Men om vi har det synsättet att vi alla är döda från synden, ja, då kan vi ju inte upphöja någon, meningslöst upphöja en som är död. Men Kristus lever ju i honom, en annan sak, honom kan vi upphöja. Men Kristus lever i oss alla. Alltså ställer vi inte människor i någon särställning. Vi ska titta i Romarbrevet 1. Vi kan ju hoppa in där i 21 versen och läsa till och med 23. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Det här är så att säga en bild av syndafallet. Att ha kunskap om Gud, men ändå börja ägna sin dyrkan åt bilder av förgängliga människor. Sen kommer kräldjuren snart nog. Det kan man ju bara gå in i en grammofonaffär. Så ser man. För 30 år sedan var det förgängliga människor. Det var Elvis Presley och Marilyn Monroe och vad det var mera. Guden och gudinnan. Idag är det kräldjuren som gäller. Det kan gå ganska fort. Och då står det så här, deras oförståndiga hjärtan förmörkades. När vi börjar prisa människor i Guds församling, var ni säkra på att våra oförståndiga hjärtan förmörkas. De ville gälla för visa, men blev till dårar. Därför att de hade inte fattat att vi är döda allihopa för synd, men lever för Gud. Det är ingen idé att prisa den som är död. Han är ju död. Och jag tror det skulle hända mycket med Guds församling i Sverige om vi tog emot det allihopa. Om vi går tillbaka till första Korinthierbrevet nu till 11 kapitlet. Sjuttonde versen. När jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för era sammankomster som snarare skadar än gagnar. Först och främst har jag hört att ni delar upp er i grupper när ni möts i församlingen, och det tror jag delvis är sant. Det måste till och med finnas olika partier bland er så att det visar sig vilka av er som är att lita på. Men vid deras sammankomst går det inte att hålla Herrens måltid, för var och en tar genast för sig av sin egen mat och den ene sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr ni er inte om att det är Guds församling? Ska de som inte har något behöva skämmas? Vad vill jag ska säga? Ska jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm. Här var det nu inte ett enda stort vi som firade Herrens måltid. Utan här satt jag och där satt jag och där satt jag. Och firade Herrens måltid med sin medhavda massäck av bröd och vin. Och somliga hade mycket bröd och mycket vin, och somliga kunde tydligen dricka tills de till och med blev berusade. Och så säger Paulus lite senare, 28 versen, nej 27. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena bland er och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Vi ska ju ha klart för oss att i denna församling som var så karismatisk, det fattades inga nådegåvor. Där hade man börjat dela in sig efter gubbar. Och det är samma församling där man alltså firar nattvard på det här sättet. Och vi förstår att det är inte harmlöst det där att man delar in sig efter gubbar. Delar ut en berömmelsedom till den gubben eller en berömmelsedom till den gubben och liksom håller sig på lite olika kanter. Därför att man har glömt bort det som är grunden, utgångspunkten för det kristna livet, att vi är döda för synd. Att vi är döda för allt det här som alltså har med vår egen ära, upphöjelse, vinst och makt att göra. Att vi är innefattade i en kollektiv död ifrån det här. Då vi tar ett kliv tillbaka in i världen och sätter igång och prisar gubbar. Ja, men då finns det inget skydd för egoismen. Och följaktligen blomstrar den på alla håll och kanter. Och man kan alltså sitta, den rike kan sitta där och fira Herrens måltid och stoppa i sig tills han blir proppmätt, medan den fattige sitter och tittar på och inte har någonting. Undra på att ni dör, säger Paulus. Och det har alltså egentligen att göra med detta. Att man inte har påmint sig om att man redan är död. Vi jämför oss med varandra och utdelar olika honnörsord. Det betyder ju inte att vi inte ska bedöma vad som är sant och falskt. Men det jag talar om nu, det är att vi bedömer varandra som om vi inte var döda från denna världen, utan fortfarande levde. Jakobs brev, det tredje kapitlet. Det som jag kallar för Guds tänkesätt kallas ju i skriften för vishet. Vi ska läsa slutet på tredje kapitlet där i Jakobs brev. Om någon av er är vis och erfaren ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan ska ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse finns också oordning och all sköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid. Detta med att hålla i minnet att man är död för synden och lever för Gud, det är visheten från ovan. Och den innehåller också detta att det som är stort i världen är litet i Guds rike. Och det som är litet i världen, ringa och töntigt, oansenligt och ingenting, det är stort i Guds rike. Och har Guds rikets alla möjligheter. Nu kallas detta för visheten från ovan. Och det tror jag är ett bra uttryck. Det är därför jag har tagit den här texten. Ty vi kan höra denna läxa precis hur många gånger som helst. Tills trumhinnorna ramlar in. Utan att bli ett dugg klokare. Hur många gånger Jesus försökte förklara för lärjungarna att den största var den minste. och ställde barn och sa att den minste är den störst. Visst, de kunde rabbla det säkert allihopa. Men de slutade för inte för det att tävla om vem som skulle vara den störste på det gamla vanliga sättet. Inte förrän efter korsfästelsen och förnekelsen. Då förstod de äntligen. Ty då fick de visheten från ovan. Och det behöver vi också. Och när vi nu ser vad den åstadkommer i våra liv. Tänk om det blev levande för oss alla. Detta att vi är döda från synden. Då skulle oerhört mycket självfördömelse och oerhört mycket ångest omedelbart mista sin kraft. Oerhört mycket jämförelser. Och oerhört mycket rädsla för att göra bort sig. Oerhört mycket rädsla för människors domar och för ens egen domar och allt det här. Och det skulle bara mista sitt grepp. Ja, han går där och dömer, men han vet ju inte att jag är död. Tråkigt. Men jag är död, det spelar inte så stor roll. Vad skönt det skulle vara. Tänk vad mycket kraft som skulle frigöras till väsentligheter. Tror ni inte det? Vilket glädjevittnesbörd det skulle bli om vi fick ett Guds positiva tänkande. Du är död för synden, men lever för Gud. Du är död från tvånget att leva för din egen skull, men du är fri till att leva för honom som dog och uppstod för dig. Visheten från ovan. Vi kan lära oss detta. Tills vi kan rabbla det i sömnen spelar ingen roll. Vi kommer ändå bygga våra maffiakatedraler. Intill dess att vi får visheten från ovan inlagd i våra hjärtan, då slutar vi med sånt. Då ser vi att det som är litet och ringa, det har Guds rikes kraft i sig. Det är det lilla fröet som har växtkraft. Inte den stora plantan. Den är utvecklingsbar. Den är lilla groden. Den stora solrosen på 2 meter, den är färdig. Den är vacker att titta på, men den kan inte bli mer. Och då kan man börja söka visheten från ovan. Ordspråksboken är ju full med kommentarer av det slaget. Häng på låset. Sök vishet. Ditt liv kommer att fungera när du får vishet. Då kommer du rätt. Sök den som en dyrbar skatt. Dag och natt. Ropa efter vishet. Jag tror jag det. Tänk när Guds vishet landar i oss. Och vi får se att Guds avsikter är oföränderligt goda. Vi är döda från synden, men lever för honom som dog och uppstod för oss. När det blir levande realiteter för oss. Det är en frihetens dag. Och när vi får se detta, att hur vi än sargar oss med våra självanklagelser och självfördömelser, kan vi aldrig åstadkomma en omvändelse. Vi kan därför istället säga till Gud: Herre, döm du mig så jag kommer loss någon gång. Istället för att vi håller på med att gissla oss själva i förhoppning om att Gud inte ska säga något. Och det är ju egentligen så dumt. Därför när Gud säger något kommer man loss. När vi själva säger något så bara fastnar man. Vi ska hålla för att vi är döda för synden och lever för Gud. Låt oss tacka Herren. Herre, vi vill söka visheten från ovan, ifrån dig. Be att du uppenbara ditt räknesätt i våra hjärtan, att du gör det levande. Det är att vi är döda från tvånget att leva för vår egen skull, därför att du dog bort ifrån det tvånget. Du då bort ifrån alla frestelser att leva för din egen skull. Utan något förbehåll gav du allt. Och därför så öppnas det för oss, Herre. En kraft i din heliga ande till att ställa våra lemmar i rättfärdighetens tjänst och inte i syndens tjänst. Vi har fått en valmöjlighet. Och den bygger egentligen på ett stycke gudomligt tänkesätt. Lär oss att tänka, Herre. I vi-form och inte bara jag-form. Hjälp oss att inte se på varandra som Kain såg på Abel. Dömande och jämförande. Utan att när du välsignar någon så kan vi alla glädja oss. När en lem hedras så gläder sig alla de andra, står det i ditt ord. Så brukar det ju inte vara. Lär oss att se hur giftigt och farligt det är med allt beröm som vi sprider omkring oss. Vi får gärna uppmuntra varandra men inte berömma varandra och sätta upp varandra på höga piedestaler. Vi ägnar oss åt så mycket människodyrkan. Vi behöver mycket av din förlåtelse och rening från det över vårt land. Lär oss mitt i all vår brottningskamp med synd och självfördömelse att hålla för att vi är döda. Herre, du kan uttala din dom över synden i våra liv och vi välkomnar den. Vi kan vara medvetna om synden och vi kan kämpa emot den och det får vi naturligtvis göra. Intill dess att du griper in på ett djupare sätt. Men medan vi avvaktar din dom så behöver vi inte döma oss själva. Vårt samvete kan vara rent ändå och det är ju väldigt märkvärdigt. Men det är skönt. Det är väldigt befriande och vilsamt. Vi får överlåta också detta till dig därför att du lever. Och vi ber att du lär oss att förstå de här tingen genom din heliga ande. Så att friheten kan växa fram i vårt innersta. Dig själv, Herre, till stor ära och lovsång. Amen.